Ja, men jag har faktiskt inte memorerat allt. Tack. En del av mig skulle ju gärna säga nu att vi nöjer oss med det som du sa som predikan, för det är utmanande nog och väldigt gott. Jag har varit lite förkyld i, jag ska börja min fjärde vecka nu. Det ska bli härligt. Så jag kanske hostar lite då och jag ber om ursäkt i förväg. Vi börjar med att be. Herre, tack att vi får fira gudstjänst, att vi får komma hit, att vi får möta varandra och dig. Och nu ber jag för det som jag ska säga, Herre, att det får vara det du vill ha sagt. Och allt det som inte är det du vill ha sagt. Att jag inte säger det eller att vi inte kommer ihåg det. Vilket som är smidigast. Så att vi får gå härifrån påminda av vem du är och vad du vill i våra liv. Amen. Vi ska börja med att läsa den text som jag ska predika över. Och vi fick med den här kanon. Nu ska vi se vilken översättning det är. Det ser ut på den där. Ifrån Matteus kapitel 6. Har du din egen bibel med dig, slå gärna upp det, för vi kommer vandra runt lite utöver det som är uppsatt här. Det här är alltså precis efter, om du var här förra veckan, det Bengt predikade över då. Och ni sitter alla och kommer ihåg precis hela den predikan, det är kanon. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelska far dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte, men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Amen. Direkt här skapas ju lite känslan av att idealismen får vinna över verkligheten. För vi behöver ju mat på något sätt. Förser verkligen Gud fåglarna som det beskrivs? Alltså det dör ju mängder av fåglar varje år. Ofta på grund just av att det inte finns mat. Och många fåglar ligger på gränsen till utrotning. Och vad händer då med den här bilden? Börjar inte den halta då? Eller hur blir det med den här undervisningen om jag drar parallellen till alla de människor varav många varmt troende, många som har en relation till Jesus, som har svårt att få ihop mat för dem? Det stora antalet människor som faktiskt lider av svält, blir inte det här ett hån? Rakt upp i ansiktet. Ja, men de tror uppenbarligen inte tillräckligt. Eller vad ska vi göra med den? Vi ska börja titta lite så där vers för vers och grotta igenom lite. Och vi börjar från början. Vi kan få upp det här igen precis. Det här är en av de få, första versen här, vers 24. En av de få som jag har lite synpunkter både i Bibel 2000 och Folkbibeln. Ofta brukar någon av dem tycka verkligen hamna kanonbra. För båda två översätter här med tjäna två herrar. Pratar jag väl snabbt eller går det bra? Är ingen som säger emot i alla fall. För man kan faktiskt tjäna två herrar. Jag tror ganska många av oss har kanske haft dubbla deltidsjobb. På ett sätt har jag det nu. Jag är 75% här och 25% borta i Kviberg. Men det grekiska ordet här för att tjäna, duelojo, det är inte riktigt hur det uttalas. Ingen som pratar gammal grekiska. Betyder mycket, mycket mer att vara slav under någonting. Ett ägandeskap snarare än ett anställningsavtal. Och jag kan ju inte vara helt ägd och underställd. Två samtidigt däremot. Det är en jätteskillnad. Så att ingen kan vara slav under två herrar är egentligen en mycket mer träffande översättning här. Och mammon som det står lite här nere, det är ju en personifiering av det arameiska ordet för rikedom. Och det är ju ingen som vid den här tiden tillbad någon form av gudomlighet som heter mammon. Utan det är mycket mer av Matteus ett sätt att måla upp ett motsatsförhållande kring den här omöjligheten att vara slav under två herrar. RT, och den kom att attackera lite. France är en teolog som har skrivit en fantastisk kommentar på just Matteus evangeliet. Och han beskriver det så här att materialismens princip är i oundviklig konflikt med att låta Gud ha kungamakten. När han ska sammanfatta just den här versen. Och sen om vi går vidare lite här, kan jag ta nästa till och med här. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Så är det ju ett pekande på att det är så mycket mer än bekymret kring det hela. Om vi lever någonting som domineras och bekymret för någonting så missar vi det här som är mer. Att mitt liv behöver äta, eller hur? Det gör vi allihopa. Men mitt liv är så mycket mer än vad jag äter. Men det är så lätt att de här sakerna som är mer överskuggas av det här behovet av det här måste. Och om jag inte får möjligheten att fundera kring de här andra större högre möjligheterna, då tror jag att jag missar just det här meret som är här. Det blir väldigt jordiskt på något sätt. För mitt liv är så mycket mer om vi lägger in perspektivet att vi har en Gud som älskar och skapar oss och har en plan för oss. Och sen tar han fågelbilden här, Jesus. Och det ska inte heller misstolkas. Vi måste läsa och fundera på alla de här grejerna. Jag tycker att Luther har uttryckt just det här väldigt bra. Gud förser fåglarna med mat. Men han går inte och droppar ner det i näbben på dem. Och det är ganska sant. Det är klart att Gud förser hela sin skapelse. Men det ligger ändå ett ansvar från våran halva vad vi gör med det här. Det här är ingen ursäkt för lathet, vare sig för fåglar eller människor. Och hur mycket mer förser han inte dig som är skapat i hans avbild. Det är mer en sån poäng att fåglarna får. Men du som hans avbild, du har en annan plats, en större plats. Och sen har vi längst ner med livslängden, alnen, alltså från armbågen till jag tror det är långfingertoppen eller om det är lillfingret. Klart vi inte kan lägga till det på hur länge vi ska leva. Och att bekymra sig över det ändrar egentligen ingenting. Det är klart att jag med hur jag lever nog kan påverka hur länge jag lever. Om jag har ett någorlunda hälsosamt vardagsliv så blir min livslängd lite längre. Men bekymret kring det hela tror jag snarare kanske kortar av med oro och funderingar och stress. För det här är ju faktiskt helt utanför min kontroll hur länge jag lever. Och det är lite stressande och lite skönt på samma gång. Ursäkta. För i ett universum med en allsmäktig härskare, som jag tror vi lever i, så hamnar ju egentligen hela de här grejerna med vad jag ska äta och vad jag ska göra och hur länge jag lever och allt som påverkas utanför min kontroll. Och sen om vi tuffar vidare till nästa, så har vi det här avsnittet med blommorna och liljorna. Och det var ju så att man hade ofta en liten vanlig bakugn i hemmet. Och det eldades liksom med det som råkade ha dött ute i det vilda av växtlighet. Och det skickades in där. Och här kommer ett av Matteus uttryck som han tycker om ganska väl med ni trossvaga. Så lite tro ni har där i den här översättningen. Precis. Och det är en bättre egentligen. För det pekar lite. Men ni, har ni så svårt att lita på Gud? Väldigt lite kring tron på Guds existens. Det är inte den intellektuella acceptansen kring ett Guds vara eller icke-vara. Det var en icke-fråga för nästan alla människor vid den här tiden. Det var inte så att debatterna låg kring finns Gud eller finns inte Gud. Alla var överens om att Gud finns. Men vad får han för effekt? Det är lite det som Matteus pekar lite. Det är alltså en tillitsfråga snarare. Och sen, bekymra er därför inte och fråga inte, sista raden här. Och sen om vi tar nästa sida. Vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss? Och här gör han en skillnad, Matteus, mellan hedningarna och Guds folk, så att säga. Och hedningarna här för Matteus är en sammanklumpning av alla folk som inte är Israels folk i det här fallet. Och vidare sen om vi för det nya testamentet även kyrkan. Det Guds folk får kännetecknas av tro eller en förtröstan till Gud, medan hedningarna i det här fallet får kännetecknas av oron, av bekymmer. Och om vi är lite tidigare i samma kapitel så står det om hedningarna som rabblar de många tomma orden när de ber. Som ett uttryck för den här oron av att jag måste nästan tjata mig till att den gudomlighet som jag tror på märker mig. Det är det rabblandet av ordens funktion av att bli sedd, bli upptäckt. Men precis som i vers 8 tid här i Herrens bön så påminner Matteus, eller Jesus påminner om, ja, men er himmelske fader vet redan vad ni behöver. All den här oron, allt det här rabblande, allt det här jobbandet på att bli upptäckt av Gud. Men Gud vet redan. Och vers 33 här. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. En superkänd vers. Sammanfattar ju till stor del hela bergspredikan här. Förtröstan och tron på den Gud som förser. Att den troende liksom innersta längtan får gå i linje med Guds tanke, med Guds vilja. Och att det är det som vi först uppmanas till att söka. Och det är som ett svar på hela den här, men bekymra dig inte för det här och bekymra dig inte för det här, utan sök först det här. Och sen är det den här versen som också är så himla lätt att missförstå. Beroende på hur vi betonar den och hur vi översätter den. Jag vet inte om ni tänkte på det, men när jag läste förut så valde jag att läsa: sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Det är superdålig punch egentligen. För det är på det här detet som trycket egentligen ligger. För det här det, eller som Åkesson som översatte Bibeln väldigt, väldigt ordagrant och fick poängen rätt ofta och bekostnad av en jättedålig svenska. Men söken först hans rike och hans rättfärdighet så ska allt detta tillägga seder. Precis det här vi just har pratat om. Eller NIV, den stora engelska. All these things will be given to you. Det pekar tillbaka på det där vi just har pratat om. Oron för maten, för kläderna, för de basala behoven. Och det är inte så att när vi söker Guds rike först så får vi per automatik en materiell överflöd. Men vi får landa och lita i att vi har en Gud som förser det som vi behöver. Inte nödvändigtvis allt det där vi vill ha, men det där som vi behöver. Och återigen samma sak här. Vi ska inte dra den här tolkningen för långt i förhållande till dem som svälter. Eller de som inte är i en situation där det här blir tillfredsställt. Vi kan verkligen, verkligen, verkligen inte säga att den människan svälter, den litar inte på Gud. Då gör vi ett superfel steg. Huvudpoängen är förtröstan på Gud. Och vad är avsaknaden av den gör. Och den avslutande sista versen här är väldigt pragmatisk och stilistiskt passar egentligen inte riktigt in här, men lite att inkludera som att liksom säkra upp mot ansvarslösheten och den här attityden till att ja, men då behöver jag inte bry mig, utan men vardag har nog av sin egen plåga liksom. Det är ändå ta en dag i taget. Och det är en jätteskillnad på att bekymra sig och oroa sig och att planera och fundera. Det kommer vi till om ett litet tag. Och där är, om vi har liksom bråkat och stökat lite och grottat lite i texten, så är det jättemycket om den här riktningen, om den här förtröstan, om vad får min tillit, min tro på Jesus för effekt. Liksom. Väldigt lite kring mat och kläder egentligen. För här sätter Jesus verkligen den här riktningen. Vi var inne och pratade rätt mycket riktning i våras. Det studsade till i predikan här och där. Om hur det får sätta ditåt pekar Jesus, ditåt pekar mitt liv. Det finns diken åt båda hållen och så vidare. Och vi studsar liksom tillbaka till den första versen, om vi kan få upp den igen. Med de här två herrarna, eller snarare vem jag väljer att vara slav under. Och inte att böja sig under liksom förtryckarens ok eller diktatorns känga på nacken, utan var väljer jag själv att ställa mig under? I tillit till vem, i kärlek till vem, i ödmjukhet inför vem eller vad ställer jag mig under? För återigen, det här bekymra. Jag hoppar lite fram och tillbaka nu för att knyta ihop det. Grekiska merimna. Det syftar inte på de här grubblerierna till... Är det pasta eller ris idag? Eller är det köttbullar eller skinka? Utan det blir den här oron, den här nästan antitesen eller motsatsförhållandet till förtröstan på Gud. Det är så mycket större steget än bara den lilla funderingen. Och det är då vi hamnar här igen. Vad låter jag liksom ligga och tuffa och tugga? Men hur? Om vi tar ett steg ner mot mig själv. Litar inte jag på Gud om jag varje månad sparar lite pengar för att någon gång kunna köpa ett hus eller en lägenhet? Eller litar jag inte på Gud när jag på söndagskvällen och sitter och funderar ut vad jag ska äta kommande veckas dagar? Är det ett bekymmer och ett oro? För det är precis mitt emot den här bekymren vi inte skulle göra. Eller om jag köper en ny kostym för jag vill se lite sharp ut när jag har en vigsel. Är det en osund oro för vad jag ska klä mig? Och innebär det att jag tar ett steg bort från en förtröstan på Gud? Det står ju att er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Men nu ska jag veta hur han ger det? Alltså när vi tar det här steget tillbaka och funderar, vad innebär det? Man hamnar i någon form av, jag tror väl inte att det innebär att de som svälter inte tror på Gud. Men jag tror ju och litar, men jag vill ju också äta och jag vill gärna inte så där blunda och gå in i kylskåpet och ta tre burkar och blanda ihop, för det blir sällan bra. Så vad ska jag göra? Och det är så kul att gå ner nu. Vad får det här för effekt i min praktiska, min fysiska vardag, den här som jag kommer gå hem till om några timmar? Massa effekter. Men det är inte där den grundläggande poängen i den här texten ligger. Grundläggande poängen är egentligen det som Bengt predikade om förra veckan. Versarna före precis det här. Där din skatt är, det kommer också ditt hjärta vara. Min oro, mitt frenetiska samlande kring att skapa en trygghet i mitt liv som egentligen är lika trygg även utan Gud. Den pekar bakåt mot vad mitt hjärta är. Den skatt jag samlar jag för att det där mitt fokus och mitt hjärta och mina tankar är. Och om vi går ytterligare ett steg tillbaka, varför fokuserar jag på det där? Varför får det där vara min skatt på jorden? Det är alla de här tre stegen egentligen. Och vi får ta ett litet hopp. Till liknelsetalet i kapitel 13. Fortfarande Matteus, om du har din bibel med dig. Så hinner jag ta en klunk vatten också. I liknelsen om sådden, den första av de här liknelserna. Jag börjar från vers 3. Och han talade till dem, alltså Jesus, med många liknelser. En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom åt upp det. En del föll på den steniga ställena där det inte fanns så mycket jord. Och det kom fort upp eftersom myllan var tom. Tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna och det tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd. 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör du som har öron. Och han pratar här om någon som går ut och sår och vad som händer beroende på var de här sådden landar. Lärjungarna sin vana trogen hajar ju såklart inte vad Jesus menar. Så han berättade lite senare i vers 18. Ursäkta. Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde. Var gång någon hör ordet om riket, alltså Guds rike, utan att förstå, kommer den onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har något rotfäste inom sig, utan är flyktig, blir det lidande och förföljelse för ordets skull, kommer han genast på fall. Och här, sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt. 100-falt, 60, 30-falt, 60-falt. Det ord som används för bekymmer här används tre gånger i Matteus evangeliet. Det där vi läste förut i vers, eller kapitel 6, de bekymren. Det där bekymret vi läser om här, och det är i kapitel 10 när Jesus skickar ut sina lärjungar Och han säger, bekymra er inte vad ni ska säga om folk, så att säga, pressar er för varför ni tror på mig. Det är en annan sorts lite tyngre bekymmer på något sätt. Och det står ju ursäkta igen. I den här tolkningen och liknelsen här, ingenting om det faktiska. Liksom. Det är inte prydnaden eller pengarna som orsaken till att personen inte bär frukt. Det finns mängder av predikningar jag skulle kunna ha liksom, om ansvarskap och miljötänk och förvaltarskap och hur vi förhåller oss till skapelsen. Det ska jag inte göra idag. Det är långt nog som det är. Men här får vi ju effekten av varför Jesus pratar om de här bekymren. Varför han genast varnar om det. Vad som händer när vi inte låter hoppet om himlen, Jesu korsdöd, nåden vara vårt livs största skatter. Det kvävs. Guds ord som sås i våra hjärtan kvävs och det dör och det bär inte frukt. Och det här, såklart, i omsorg om ditt... Oj, den hoppade. Jag tar det från början. Det här, i omsorg om ditt och mitt hjärta, är ju anledningen till varför Jesus lyfter det här. Att han som offrar sitt liv för dig och för mig, för alla andra, han som tog den synd på sig som skiljer dig och mig och Gud. Han tog all vår smärta i sin egen kropp, dog med det. Han som erbjuder den nåd som leder hela vägen in i evigheten. Det är ju hans hjärta som krossas när den nåden blir förpassad till periferin. När det får vara i utkanten, när det får kvävas. För han är rädd. Eller snarare att han vet vad som händer när det kvävs. För vi tror på en dubbel utgång. Det händer två olika saker när vi dör. Och att Jesus är den vägen till frälsningen. Och läser vi vidare in i kapitel 7 så kommer en stökig text till. Och jag var så sugen på att inte ta med den. Men jag hade gjort fel om jag inte gjorde det. Matteus kapitel 7, vers 21-23. Under överskriften falska profeter. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat ditt namn? Och drivit ut demoner i ditt namn? Och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Hårda ord. Men det är också det Jesus säger här. Och här blev jag tvungen att sätta mig ner och prata med en vän. En av mina teologiska bibelkunniga förebilder. Och vi pratade och bollade. Vad händer med hela nåden i den här versen? Vad händer i det som Paulus säger om att ingen kan kalla Jesus Herre utan att ha helig ande? Och här säger folk Herre, Herre. Men Jesus säger, jag känner det inte. Och han sa, kolla, fortsätter med bergspredikan, Matteus 7, kapitel 5, vers 20, är där Jesus säger det. Och då säger han så här, och först förstod jag ingenting. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärda och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.
Och han bara gjorde det ännu svårare.
Fariseerna levde som de lärde. De följde lagen. De gav pengar till de fattiga, ganska mycket ibland. De följde sina matlagar, de fastade. Men deras motiv, deras hjärta, det var ju skevt. De byggde sitt rike, inte Guds. De samlade genom sina citationstecken rättfärdiga gärningar väldigt jordiska skatter. Och Jesus bjuder här in oss, inte till att spela med i fariseernas spel, inte att leka deras lek och vinna över dem där, utan han kallar till en ny rättfärdighet. Ett nytt liv, nya prioriteringar. Och i det nya livet så överskuggas det inte av den här oron, den här djupa oron som får kasta min tillit till Gud åt sidan. Som erkänner problematik som finns. Som erkänner att jag behöver mat, jag behöver någonting att ha på mig. Jag behöver dig, Gud. Men min förtröstan blir i evighetsperspektivet. Ett liv, ett nytt liv som faktiskt bär in i evigheten. Och det är då vi hamnar i att först söka Guds rike. Först söka Guds rättfärdighet. Och då får vi allt det andra också som vi behöver. Så på något sätt till sist. Och det är nog bra att det börjar bli till sist. Vilka är mina tistlar? Vad är mitt där ogräset som växer upp? Alltså, det är klart, vi har de här gamla vanliga pengar, sex och makt i alla dess olika varianter, från porr till hur man sätter karriären före familjen till olika former av droger och allt det där. Vi har dem där, men jag tror också att vi har det där som är mycket, mycket mer personligt och nischat. Så då har vi såklart allt det andra mindre ogräset som i sig inte är någon fara, men som växer upp och kväver. Allt det där som ska passa in i livspusslet. Ni som har hört mig förr vet att jag hatar uttrycket livspussel. För det innebär att när man är klar så är det fullt. Det är inget gött. Det där sunda, goda, bra, roliga. Min älskade sons fotbollstävling till exempel. Jag har ingen son, men de har haft. Det kanske blir en av de där sakerna. Ta inte bort era barn ur sport. Men ni vet det där när det bygger upp alldeles tillsammans för mycket. Jag tror här att vi behöver prata om den här elefanten i rummet. Och jag ska inte göra det här framifrån. Men vi har massa ogräs i våra liv som kväver. Om jag är helt ärlig, om jag är helt så där, säger precis som det. Vilken prioritet har Gud i mitt liv? Jag var hembjuden på middag här i veckan och det var absolut en av höstens höjdpunkter. Där knäcktes alla de här vett- och etikettreglerna liksom. Vi pratade politik, vi pratade religion och vi pratade personliga liv och sånt där, ni vet, som man inte får göra när man äter mat. Kärleksfullt kryddat med den insikten om att va? Kan vi vara oense och ändå tycka om varandra? Det är himla osvenskt. Nej, jag kan ju inte tycka olika, jag och Malin. Jag var inte hemma hos Malin, men jag kan ju inte tycka olika, va? Konsensus är väl alltid det vi vill åt. Och på något sätt, jag älskar dig. Jag tycker du har fel och jag är långt ifrån perfekt. Är inte det en fantastisk mening? Peter, där har du fel. Och jag gillar dig. Och där du får säga, nej, jag tror att jag har rätt.
Och förhoppningsvis att du gillar mig också.
Och då kan vi komma åt de här grejerna som växer upp. Men om jag inte ger någon människa mandat och säga Marcus, där prioriterar du helt galet. Hur ska jag upptäcka det då? För Jesus predikar över det här av en enda anledning. Och det är att han är rädd om ditt hjärta. Han vill att du och jag och vi ska få leva i en ny rättfärdighet. För har din och min frälsning i åtanke.
Och det handlar om prioriteringar.
Om riktningen och vad som kan förstöra och hoppa in i den riktningen. Och när han kallar oss att följa, så kallar han inte oss att följa honom med blicken, utan med kroppen. Han kallar oss att följa på ett annat sätt än när jag följer någon på Instagram och tittar. Han kallar mig att följa med. Och det här ligger så nära, det här blir det allra, allra sista nu. Det här ligger så nära, var går jag över gränsen till att vi måste göra det här för att förtjäna frälsningen? Då har vi gått fel. Det handlar inte om att vi ska förtjäna, det handlar inte om att vi ska prestera för att vi älskar Gud. Det handlar om Guds oro för vad som skuggar din förtröstan på honom. Och om du tycker att det jag sa nu var för mycket gärning, det är då vi har Efesierbrevet. Jag ska läsa det, inte som ett men. Inte som att jag sa allt det här, men tänk på det här. Utan det här är något vi måste jobba med. Det här är någonting som faktiskt förstör våra liv. Det här är någonting som riskerar att ta oss från Guds frälsning. Men i Efesierbrevet kapitel 2, första 10 verserna. Och när jag läste här så kommer vi vara en stund inför Gud. Vi kommer få be, vi kommer få lyssna på musik. Vi kommer få fundera på våra tislar, men också på vår förtröstan. Och på det här. Ni kan få hoppa upp så länge, Marie, om du vill. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydandes människor. Såna var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Vi ber. Och Herre, tack att du har av nåd räddat oss. Att du har dött för att vi ska få leva. Att du i din kärlek drar oss till dig. Och Herre, vi behöver dig så oerhört mycket. Och du ser allt. Du känner oss bättre än vi känner oss själva. Och du älskar oss mer än vad vi förstår. Och du ser allt det här som ligger i vägen, som växer upp, som kväver, som förstör. Du ser det som vi vet om och det som vi skäms över och det som vi skulle göra allt för att vara utan. Så också de sakerna som vi inte hajar att det är dåligt. Och vi ber om din hjälp med det här. Du visar dig ännu mer hur fantastiskt du är. Att du hjälper oss i vårt sökande efter dig. Att du leder oss i bön, att du leder oss i vår läsning, att du fortsätter varje dag, oavsett om vi är 14 eller 94, att få upptäcka dig ännu mer. Och tack att du alltid går att upptäcka mer. Vi lägger oss i dina händer, Herre. Led oss. Tack att du älskar oss. Hjälp oss att älska. Amen. Under musiken nu så så finns det möjlighet att tända ljus som ett tecken på din bön. Det är så gott att ha något fysiskt ibland. Det finns knäfallet här. Vill man personlig förbön så finns jag här. Och du rycker tag i bänkarna. Men vi är inför Herren. Där vi är.